Podplay.
Skuggorna i det lilla rummet växte sig större och större. Alla detaljer var luddiga och otydliga. Lite som när man drömmer. Gjorde jag det nu också? Plötsligt kändes rummet bekant. Som om jag hade varit här förut. Det enda ljuset kom från mitten av rummet. Jag tittade dit och såg en glasmonter. Den kände jag igen. Där satt ju den fula dockan min flickvän ville se. Jag tittade noggrannare den här gången. Ingenting hände. Mina trötta ögon letade efter utgången. När jag vände mig om igen var montern tom.
Välkommen till Oförklarligt. Ett program där jag, Evelina Johanna,
och jag, Mattias Jonsson,
tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarligt släpps varje tisdag. Men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis. Okej, när ni var små hade ni också en sån docka som man, alltså ni vet, man satt ihop med. Det var ens BFF. Man gjorde allt ihop. Jag hade en sån. Hon hette Nalla. Hon var ingen docka, det var en björn. Men vi var oskiljaktiga. Om jag var där, var hon där. Hos kompisar i bilen, definitivt hemma. Jag sov med henne varje kväll och så. Låg och berättade om dagen, vilka som hade varit snälla. Om tårna hade retat så var det jobbig. Allting sånt fick hon höra. Och man tyckte ju verkligen att man kunde snacka med dem, visst? Man satt där, man hade sina samtal. Det var ju bara fantasi. Eller? Tänk om det inte var det. Tänk om man råkade få en docka som faktiskt hade en egen vilja. I det här avsnittet ska vi prata om Robert the Doll. En docka som sägs vara vid liv och påstås sprida fruktansvärd olycka till alla han möter. I en monter på museet Fort East Martello i Key West, Florida, sitter en ensam maläten docka. Den är klädd i en vit sjömanskostym, håller en teddybjörn i famnen och är över 100 år gammal. På den svarta griffeltavlan under montern går det att läsa hans namn. Robert the Doll. Robert är en ovanligt stor docka. Han är 102 centimeter på höjden. Nästan lika lång som en genomsnittlig 4-åring. Han är stoppad med träspån och behöver därför förvara sin glasmonter som både reglerar luftfuktighet och skyddar mot UV-strålar. Tyvärr Tusentals människor strömmar till museet varje år för att se Robert. Kanske finns det några få docksamlare eller historieintresserade bland folkmassorna. Men de allra flesta besöker museet av en helt annan anledning. Dockan Robert tros vara hemsökt. Det sägs att den som besöker honom utan att visa respekt kommer plågas av enorm otur och olycka.
Min flickvän hade ställt in AC:n på hotellrummet för kallt. Jag drog åt mig lakanen och vred mig mot henne. Men hennes sida av sängen var tom. Yrvaket satte jag mig upp och tänkte irriterat att hon säkert tjuvstartat hotellfrukosten utan mig. Precis då rusade hon in genom hotelldörren. Chris, jag vet vad vi ska göra idag, ropade hon glatt och kastade sig över sängen. Mitt täcke rycktes bort i processen. Sarah vecklade ut en stor svart broschyr fylld av röda bokstäver. Den såg ut som ett gammalt DVD-omslag på en dålig skräckfilm. Vi ska på spökvandring, sa Sarah. Hon pekade på olika uppslag i broschyren. En sida visade ett gammalt fängelse, en annan en gammal fyr. Sarahs ögon lyste upp när hon visade mig den sista sidan. Det var en bild på en docka. Chris, vi måste gå. Sarah visste att jag inte trodde på sånt här, men jag kunde inte säga nej till hennes valpögon. Stranden fick vänta.
Dockan Robert donerades till museet i Key West 1994 av en äldre kvinna. Då hon haft honom i 20 år, efter att hon ärvt den av dockans första ägare, pojken Robert Eugene Otto. Innan pojken får dockan kan man se den i ett skyltfönster hos det tyska leksaksföretaget Steiff. Där ska den ha varit målad i clownsmink, men det har sedan länge nötts bort. Eftersom dockan bara är en dekoration skulle den inte säljas som en faktisk leksak. Men 1904, på Robert Eugene Ottos fjärde födelsedag, ligger den ändå där i paketet från hans farfar. Pojken fäster sig direkt vid dockan och bestämmer sig till och med för att ge den sitt eget namn. Pojken väljer istället att kalla sig själv för Jean. Dockan Robert och Jean beskrivs som bästa vänner. Det spelar ingen roll vad pojken ska göra. Han har alltid med sig sin docka. Sjömanskostymen som Robert har på sig är troligtvis inte heller original. Istället tror många att det är Jeans egna gamla kläder.
De första stoppen på spökvandringen var ännu tråkigare än vad jag hade förväntat mig. Guiden hade tjatat i evigheter om spöken hit och oförklarliga fotsteg dit. Själv såg jag ingenting annat än gamla ruttna trägolv och trasiga fönster. Och jag hörde inget annat än vinden. Till sist kom vi fram till stoppet som Sarah sett fram emot mest. Museet Fort East Martello. Där pressade guiden in oss och resten av gruppen i ett och samma rum. Det blev väldigt trångt eftersom alla ville stå så de kunde se. I mitten av rummet satt en inglasad docka. Den hette tydligen Robert. Sarah och jag hamnade längst fram. Det var ingen slump. Hon hade praktiskt taget sprungit in. Guiden berättade någon historia om dockan, men jag lyssnade inte särskilt noga. Istället granskade jag den fula skapelsen. Den verkade vara gjord av ljusbrunt tyg som var lite trasigt här och där. Flera prickar som liknade sår täckte dockans ansikte. Till ögon hade dockan två svarta knappar. Jag kunde inte förstå varför den skulle stå på ett museum. Det var ju bara en sliten gammal leksak. Sarah stod så nära glaset på montern hon bara kunde. Vad gör du? Frågade jag. Försöker se om den rör på sig såklart, svarade hon. Som om det var det självklaraste i världen. Jag kunde inte låta bli att fnysa högt. Hon gav mig en arg blick. Sen sa hon något igen. Men hon pratade inte med mig. Istället hade hon vänt sig mot dockan. Får jag lov att ta ett kort på dig? Frågade hon. Innan hon höjde kameran mot glaset. Det var nog det löjligaste jag sett på hela dagen. Varför skulle man behöva fråga en docka om lov? Jag himlade med ögonen och tog fram min mobil. Jag tog ett snabbt kort och låtsades vara skräckslagen. Med ett retsamt sträckte jag fram fotot mot Sarahs ansikte. Hon verkar inte uppskatta mitt skämt. Istället vände hon bort blicken, puttade irriterat undan min arm och gick därifrån.
I början tycker alla runt pojken Jean att hans beteende är gulligt. Till och med när han pratar om dockan som att det vore en riktig person. Men så börjar saker i familjens hus gå sönder och försvinna. Varje gång föräldrarna konfronterar Jean svarar han nonchalant att det var Robert som gjorde det. Föräldrarna har vittnat om hur de en gång går förbi sin sons rum och hör honom prata för sig själv. Sen svarar någon. De menar att det inte kan ha varit Jean som förvrängt sin röst. Rösten som svarade hade nämligen varit väldigt mörk. Men när de rusar in i rummet hittar de sin son ensam, med bara sin docka framför sig. En annan gång sägs föräldrarna vakna sent på natten av höga brak och dunsar. Oljudet följs av sonens rop på hjälp. Möblerna i pojkens rum har kastats omkull och alla småsaker ligger utspridda över golvet. Än en gång menar Jean att det var Roberts fel.
Jag hittade Sarah utanför entrén med armarna i kors. Måste du alltid vara så skeptisk till allt? Frågade hon uppgivet. Jag började be om ursäkt, men Sarah avbröt mig. Nu är det ditt fel om något dåligt händer. Jag förstod inte riktigt vad hon menade med det, men det var inte rätt tillfälle att ifrågasätta henne. Istället började vi röra oss tillbaka mot hotellet. Spökvandringen var det sista vi gjorde på vår semester i Key West. Dagen efter packade vi våra väskor och gav oss av till flygplatsen. När vi kom fram till gaten fick vi höra att flyget hem var inställt. Jag svor högt åt beskedet. Vi hade ingen reseförsäkring för biljetterna, så vi fick inte några pengar tillbaka. Det är för att du var otrevlig mot Robert, muttrade Sarah irriterat och blängde på mig.
Trots dockans påstådda upptåg vägrar Jean att göra sig av med den. Faktum är att han behåller den ända fram till sin död, 1974. Han fortsätter också behandla honom som en verklig, levande person. Eftersom den nu vuxna Jeans fru inte tycker om Robert låses han till sist in på vinden. Det ska dock inte stoppa dockans framfart. Ryktet säger att människor som går förbi utanför hemmet kan se Robert röra sig i vindsfönstret. Efter Jeans död säljs huset till kvinnan som senare donerar dockan till museet. Vid försäljningen lämnas Robert kvar och de nya ägarna påstår sig höra fotsteg och fnitter från vinden. Men Robert blir inte kvar på vinden länge. Istället sägs han ha börjat dyka upp på andra ställen i huset, helt av sig själv. Och om någon råkar prata illa om dockans tidigare ägare, så förvrids Roberts annars uttryckslösa ansikte till att se nästan argt ut.
Flera timmar senare fick vi äntligen tag på ett flyg hem. Men något var annorlunda mellan mig och Sarah. Det var som att något osynligt lagt sig mellan oss. Det var konstigt, för vi hade haft bråk förut som varit mycket värre än det här om dockan. Bråk som hade rört viktigare saker än skräckhistorier och billiga skrönor. Det spelade ingen roll hur många gånger jag bad om ursäkt. Hon bara fortsatte tjata om hur oförskämd jag varit på museet. Även efter att vi kom hem låg den stela stämningen kvar. Jag visste ju att Sarah var passionerad när det kom till övernaturliga saker, men hon brukade aldrig hålla så här hårt på något. Det var faktiskt nästan lite irriterande. För herregud, det hade ju bara varit ett skämt. Jag hade bett om ursäkt. Men dagarna gick och jag började sova på soffan. Ofta låg jag vaken ända in på småtimmarna. Sarahs docksamling hjälpte inte direkt heller. Deras små, själlösa porslinsansikten stirrade på mig. Varför hade de plötsligt börjat känna så obehagliga? Förut hade jag inte alls haft några problem med dockorna. Redan första kvällen på soffan inbillade jag mig att de rörde sig uppe på hyllan. Självklart var det omöjligt. Jag måste varit övertrött och låtit Sarahs larviga vidskeplighet smitta av sig. Sarah gillade att titta till sina dockor. Hon rättade alltid till deras klänningar och radade upp dem på ett led. Men på tisdagen, 5 dagar efter att vi kommit hem, var något annorlunda. Var det Molly? Frågade hon tvärt. Jag förstod inte varför hon frågade mig. Jag hade aldrig ens rört dockorna, men det vägrade Sarah tro på. Hon mumlade något för sig själv och lämnade mig ensam.
Det finns många teorier kring varför dockan Robert är hemsökt. Vissa menar att den blivit förhäxad med hjälp av voodoo. Andra tror att hemsökningen uppstått till följd av alla de gånger som pojken skilt ifrån sig på dockan. Ytterligare några tror att den var hemsökt redan när pojken fick den i födelsedagspresent. Oavsett anledningen verkar hemsökningen följa med var en Robert befinner sig. Även på museet har oförklarliga saker skett. Vissa beskriver det som en obehaglig känsla som hänger i luften. Andra påstår sig ha sett dockan röra på sig, rakt framför ögonen på dem. Det sägs att speciellt Roberts trasiga, tygklädda hand kan ses höjas från hans knä upp mot monterns glas.
Vi hittade aldrig den försvunna dockan från Sarahs samling igen. Men det var inte som att vi hjälptes åt. Sarah ville knappt prata med mig längre. Bråken var tydligen alltid mitt fel. Jag kunde inte låta bli att tycka att det var en överdrift. Det handlade ju faktiskt bara om en försvunnen leksak och inställda flygbiljetter. Men det högg ändå till varje gång hon anklagade mig. Jag kunde inte förstå vad jag hade gjort som var så fel. Men så försvann fler saker. Först var det inget vi tänkte på. Det var alltid såna saker som inte används varje dag. Sånt som ändå inte saknas. Sen var det viktigare saker. Som min läsplatta eller Sarahs systemkamera. De kunde försvinna från ett ställe och dyka upp på ett helt annat. Eftersom vi bodde ensamma kunde vi inte göra annat än att skylla på varandra. Efter några dagar hittade jag Sarahs systemkamera i hennes garderob. Av ren nyfikenhet satte jag mig på sängen och började bläddra igenom minneskortet. Där fanns alla bilder från museet. Men det var något som kändes fel. Jag var säker på att dockan inte haft sitt huvud vridet åt det hållet som bilden visade. Jag tog upp min mobil för att jämföra med bilden jag tagit på Robert. Men det gick knappt att se att det var han. Fotot var helt förvridet, som om kameran varit under vatten. Det brann till i mig. Hade Sarah haft rätt? Jag ropade efter henne för att berätta vad jag hade hittat. Jag hörde lätta fotsteg närma sig i hallen. De stannade utanför sovrumsdörren. Ingen kom in. Jag väntade, men hörde hur stegen fortsatte ner för trappen. Det lät som att hon hopsade den sista biten. Jag ställde mig upp från sängen för att följa efter när jag hörde ett brak från nedervåningen. Jag skyndade mig ner och möttes av kaos. Möblerna i vardagsrummet låg slängda över golvet. Fotstegen hade tystnat och jag såg inte Sarah någonstans. Jag ropade efter henne. Men rösten som svarade var inte Sarahs. Det var en mörk röst. En mans röst. Jag ryckte till och kände pulsen rusa. Jag började gå mot hallen. Då hörde jag ett knastrande ljud under mig. Det lät som att det kom nerifrån källan. Sen såg jag hur små, ljusa flammor började leta sig upp genom det gamla trägolvet. Vi måste ha glömt bort att byta batterierna i våra brandvarnare, för de var helt tysta. Några sekunder senare började kolsvart brandrök välla upp genom springan i källardörren. Jag hann inte få med mig något värdefullt ut ur huset. Jag bara sprang så fort jag kunde. Lågorna steg oväntat fort. De slickade sig upp längs med fasaden och åt sig igenom taket på nolltid. Jag kunde inte slita ögonen från det orange infernot framför mig. Någonstans långt bort kunde jag höra svaga sirener från brandbilar. Men jag visste att de inte skulle hinna fram i tid.
Det kanske mest kända fenomenet kring dockan Robert är att de som inte visar honom respekt blir förföljda av olycka. Det sker så ofta att museet numera varnar besökarna om riskerna. Till exempel ska Robert inte tycka om att bli fotad. Det är inte ovanligt att museigästers kameror slutar fungera kring montern. Tar man en bild utan att be om lov sägs det att Robert blir förolämpad. Ett flertal besökare har anklagat Robert för ekonomiska, personliga och till och med fysiska olyckor. Allt från mindre olägenheter till betydande trauma skylls på dockan. Äktenskap och förhållanden sägs ha gått i kras. Förbannelsen ska också ha varit skyldig till svåra sjukdomar och dödsfall. Alla olycksdrabbade har en sak gemensamt. De har varit oartiga vid sina museibesök. Kanske frågade de aldrig om lov för bilderna de tog. Eller kanske upplevde de sig ha sagt något olämpligt i dockans närhet. Att de inte trott på Roberts hemsökelse har kostat dem dyrt.
Allt jag kunde tänka på nu var orden som Sarah sa till mig utanför museet. Det är ditt fel om något dåligt händer nu. Tänk om hon hade haft rätt. Hade allting varit mitt fel? Jag hade ingenting kvar. Mitt hem fanns inte mer. och alla tillgångar jag någonsin haft hade varit bundna till huset. Men det betydde ingenting. Det enda jag brydde mig om var Sarah. Efter branden fanns det bara spillror kvar. Eftersom jag inte hade någonstans att gå satte jag mig på ett fik, stirrade ut i mörkret och lät kaffet kallna. Jag bad om papper och penna och med darriga händer började jag skriva. Bokstäverna blev krokiga och jag klarade inte av att skriva i en rak linje. Men på något sätt lyckades jag ändå få ner några rader.
Om vittnesmålen kring Robert går att lita på, finns det något annat än bara träspån inuti dockan. Museet har rapporterat att dockan får så många som 3 brev om dagen från människor som vill be om ursäkt. Museipersonalen har klistrat upp breven på väggarna bakom dockans monter som ytterligare en varning till alla som besöker honom.
Jag petade upp luckan på den blåa postlådan. Det lilla brevet försvann ner bland högen av andra kuvert. Förtvivlat viskade jag: snälla, förlåt mig.
Du har lyssnat på Oförklarligt med mig, Evelina Johanna.
Och mig, Mattias Jonsson.
Manuset är skrivet av Johanna Lundblad. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign, Daniel Murberg. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. Oförklarligt görs av oss på podcastbolaget Cast. För att se bilder på dockan, museet och breven som är uppsatta som en varning för museibesökarna, gå in på vår Instagram. Och fler historier som Robert tros ligga bakom hittar ni på vår TikTok. Båda hittar ni om ni söker på @oförklarligtpod. I nästa avsnitt av Oförklarligt kommer ni få höra om den mytomspunna Hårgadansen, där en grupp svenska ungdomar i Hälsingland förförs av en mystisk spelman och dansar tills de nästan slits i stycken.
Play, en del av